en liten avdelning, eller ja, det är ju 100 djur här ungefär, lite drygt då, och de andra är 400 ungefär då, så att, men tittar man på tidsmässigt så tar de här 100 djuren mer tid än vad de andra 400 gör. Så på så sätt så är det en stor avdelning. Nej, så det är strukturer det måste man ha, tror jag. Det tror jag absolut är en av de viktigaste sakerna, att vi lyckas med de här kalvarna.
Hej och välkommen! Du lyssnar på K-podden av Växa med mig, Sara Lindros. Om du har lyssnat på K-podden förut så vet du att vi har besökt de tidigare vinnarna av årets mjölkbonde. Men den här gången så ska vi fokusera på nötköttsproducenter. Jan Forsell, som du redan hört, han är ungnötsproducent och driver tillsammans med sin fru Erika Bjursås Lantbruk AB. Gården i Dalarna har ungefär 130 hektar mark där man odlar vall och spannmål, och gården har plats för uppåt 500 djur. Och man har köttrasdjur, korsningsdjur, SRB och Holstein, och även ett par rödkullor.
Vilket trevligt hus ni har.
Ja, min far är ju född här faktiskt, fast då var det ett annat hus, det syns på ett kort där. Men det stod öde 50 år, så det var liksom bara, ja, det var nästan ingenting kvar av det. Så jag rev det och sen byggde det här på, ja, nu är det 90.
Jaha, men då fick ni verkligen bygga liksom upp allt?
Ja, exakt. Jag bara rev det andra och sen gjorde ett nytt hus helt enkelt. Så. Precis. Så den ladan är kvar sedan lång tid tillbaka. Så att.
Ja, för den ser ju lite äldre ut än resten.
Precis.
Sen har jag också hört mycket ditt frieri på köttriksdagen, eller att du lovade under många år.
Ja, just det.
Har det blivit en giftermål än?
Ja, i 10 juni i somras var det då. Ett år förskjutet då, tack vare coronan. För annars var det ju tänkt att det skulle vara
2020.
Ja, precis. Nu var det 2021 istället.
Okej, okay, men vad trevligt. Grattis i efterskott då.
Ja, tack så mycket. Ja, det. Så här. Från början, jag började 92, då hade jag 10 djur bara. Så att, sen har det successivt byggt ut det, så nu är det, då har det plats för 500 djur. Och det köps inifrån, idag är det 3 mjölkgårdar, och de har jag köpt av i 25 års tid nästan. Och sen är det en gård med dikor också som jag köper från. Så det är 4 gårdar totalt. Och brukar det 130 hektar mark då, som ligger utspritt här. Ja, jag brukar skoja säga att det är halva Falu kommun ungefär, så att. Så att det är väl 4 större områden kan man säga, utspridda ifrån här hemma då till som längst 3 mil bort då.
Men du säger du började med liksom 10 djur och nu har du uppåt 500. Att, hur har den resan varit? Det är ju en jättestor utveckling även om det har gått ett par år.
Jo, precis. Ja, nej, men när det började med 10 djur där, så det som är väl lite speciellt kanske är att under de här åren då hade jag kanske 10 hektar mark också ungefär. Och under de här åren så har jag aldrig någon gång jagat mark eller frågat efter mark. Utan det har liksom ramlat på mark lite. De ringer och undrar, kan inte du bruka mark och så här. Så att på det viset så har det liksom. Ja, så jag har aldrig haft ett mål att det ska bli så stort som möjligt egentligen. Utan på samma gång som marken har liksom kommit till mer och mer hela tiden, så har de här lantbrukarna köper kalvar av de här 3 kan man säga. De har byggt ut i omgångar alla 3 då. Och det har gjort när de har byggt ut och det har blivit mera kalvar. Och så att liksom, det har gått hand i hand hela vägen om man säger så. Så det har bara blivit så här.
Förutom att du då driver en nu ganska stor köttproduktion, så är det ju, jag tänker ändå kalla dig för någon form av en profil i Köttsverige. Att du har ju varit i styrelsen för Sveriges nötköttsproducenter i 17 år, ordförande i 8 år. Och du vill liksom gärna prata gott om det svenska köttet. Du har ju brunnit liksom för att både för, liksom för köttpriser och för att köttproducenterna ska få det bättre. Men hur kommer det sig att du började då med dina 10 kor som sen växte till 500?
Mina föräldrar hade ju mjölkkor här fram till 1985 var det ungefär. Och själv så jobbade jag på gården nere i Stockholmstrakten i 7 år på 2 mjölkkor där. Och sen i samband med att min far skadade sig på en skördetröskan, så då slutade de med korna vid 1985 då. Så då var det lite tomt där på djur i några år. Så att, men sen, jag har ju alltid brunnit för lantbruk och alltid velat hålla på med det. Så att, sen hade jag några år när jag gjorde lite annat. Jag jobbade på Hammarsverkstad och sålde inredning till lagårdar och ritade lite lagårdar och sånt där. Så det var rätt intressant också. Men parallellt med det då, så 92 började jag och börjar man med 10 djuren då, så att, och sen har det rullat på sen nästa. 99 då så jag upp med därifrån, så att jag har levt på heltid på lantbruket sen 99 då, så. Första 10 djuren, de gick i en gammal lagård med där det var uppbundna mjölkkor då, så att så utgödslingen, det var en skottkärra man körde ut med och maten fick man släpa in och så där, så att, och det var väl inte riktigt hållbart om man säger så, att hålla på så då, så att så 94 då byggde jag en ny lagård för 70 djur av djupströbädd och skrapad gång då. Och då var det ju många som sa liksom, men herregud, bygga ny lagård till tjurar, de skulle ju gå i någon loge på sin höjd någonstans och så här, så att, och sen i, ja, sen i och med att jag hade ett annat jobb så var det inte aktuellt egentligen att fortsätta med det här med mjölkkor som mina föräldrar hade då. Och det krävde ju ganska mycket om man skulle få ett ordning på det, så att det var lättare att börja med tjurar helt enkelt.
John Forsell har alltså haft tjuruppfödning sedan 90-talet, men att köpa in 2 veckors kalvar, det är relativt nytt för honom och gården.
Jag har ju köpt avvanda kalvar i alla år sedan jag började egentligen då, så man kommer den var 8-10 veckor om man säger så då. Men sen var väl det här 2016 på våren då, eller på vintern var det nog, då tar de om de här 2 största gårdarna i alla fall som kalvarna kommer ifrån då, som har merparten av kalvar, att de skulle bli ekologiska. Och då var det ju liksom ett krav att att de ville bli av med dem där med 2 veckor då. För det blir väl en, de ska ju ha väldigt mycket mjölk annars, vad jag förstår, och ganska lång tid också innan de, så att de ville bli av dem. Så det var väl, ja, det var väl helt enkelt ett ultimatum att ja, ta kalvarna eller också för någon annan tar dem helt enkelt då. Och då beslutade vi oss för att vi skulle börja på med de här 2-veckorskalvarna då. Och det kan jag väl säga helt ärligt med facit i hand, så hade jag vetat vad jag vet idag, så då hade vi nog inte gjort det.
Jaha, hur, berätta.
Nej, men det är ju, om man jämför prissättningen, alltså vi lyckas ju väldigt bra med dem, och så på så sätt är det, och det är en jätterolig produktion alltså, för man har aldrig haft så sociala djur, även när de blir stora sen, som man har nu, i och med att man lägger mycket tid på dem när de är små då. Men prissättningen, att de slakterierna tar ju egentligen samma pris, kilopris, för en avvarn kalv som för en 2 veckors kalv. Och det gör att den blir alldeles för dyr, den här 2 veckors kalven. Så jag kan säga att man förlorar 1000 kronor på varje kalv man sätter in, mot om man skulle kunna köpa dem avvarnda istället. Det är ändå lättare att ha en kalv kvar på en mjölkgård och få en avvarnd än att man flyttar iväg den och till en ny miljö, om man säger så. Det kräver, det är inte så enkelt. Jag har varit på möten ibland när man har hört liksom företrädare för slakten och sagt liksom att ja, men det är ju samma sak att köpa en 2 veckors kalv som att köpa en avvarnd. Liksom. Det blir jättefina kalvar. Det blir det också, men det kräver oerhört.
Även om det var en stor omställning att börja köpa in småkalvarna, så har det gått bra, säger Jan. Och de har haft en dödlighet på ungefär 1%.
Så på så sätt har det gått bra. Sen har det ju varit perioder, alltså långa perioder går det jättebra, alla dricker allt, och sen så här, och sen helt plötsligt kan man få in något skit som gör att de, ja, det kan bli någon diarré eller det kan bli något sånt där liksom, och då kan det bli svårt att få dem att äta så här, så det går lite upp och ner, men det är. Och sen är det ju en oerhört intensiv produktion också, för att det kommer ju kalvar varannan vecka. Varannan fredag kommer det kalvar. Och då ska det liksom hinnas med, och djur ska flyttas ut ur stallet då, och sen ska det liksom göras rent och tvättas. Vi tvättar alltid, lyfter ut inredningen, tvättar alltihopa, desinficerar och så in med grejerna igen och ställer upp på den här saker. Så att det känns väl som att det är varannan vecka hela tiden. Så att, men det har väl också gett resultat i att vi inte behandlar så jättemycket, och att vi har väldigt låg dödlighet, om man säger så då. Vi gör ju en annan sak som jag tror inte direkt någon annan gör heller, att vi varje dag så diskar vi alla hinkar i en sån här restaurangdiskmaskin. Vi skulle vara tur om och ställer i 3 hinkar i varje maskin med nappar och så vidare, och sen håller vi hela tiden ihop det så att vi vet vilken hink, eller vilken napp som hör till vilken hink och såna här saker. Och där diskar vi liksom, ja, vi diskar hinkarna, men de ser ju som nya ut fast de är 5 år gamla hinkarna fortfarande. Så att en sak som man gör varje dag och har rutin på det, det blir gjort varje dag också. Men ska man börja liksom tänka att ja, men nu kör vi varannan dag så här, och sen ja, nu vart det någonting annat en dag, nej, vi hoppar en dag till och så här, och sen blir det ingen ordning alls till slut. Så att jag tror det är viktigt att man har rutin på det här liksom.
Och om man då, precis som Jan, köper in kalvar till uppfödning, oavsett små eller större, hur ska man tänka för att få så starka och friska kalvar som möjligt? Vi hör vad en av Växas veterinärer har att säga.
Jag heter Lova Göransdotter och jobbar som djurhälsoveterinär på Växa Sverige i Norrbotten. Man måste ju börja där de kommer ifrån. Och då är det förstås bäst att köpa kalvar från så få besättningar som möjligt. Och gärna att man vet vilka besättningar de kommer ifrån. Gärna att man har ett mellangårdsavtal, att man har gjort upp med den besättningen man ska köpa kalvar ifrån. Och också försöka kanske ha ungefär samma uppfödningssystem så att det blir så få förändringar som möjligt. Och man har möjlighet också att ha samma kraftfoder kanske, eller samma typ av utfodring. Får de mixat foder där de kommer ifrån så kan de få mixat foder dit de kommer. Så att man försöker att göra så få förändringar som möjligt. Sen ska man alltid eftersträva ha ett mottagningsstall när man köper in kalvar. Och där ska man ha en all-in, all-out-princip. Alltså att alla kalvar man köper någon gång ska dit samtidigt och då ska de komma till ett rengjort stall. Och så ska man ha dem där i minst 4 veckor. Och när man då byter omgång där ska man tömma det helt och göra rent det. Och så helst högtryckstvätta, desinficera det och låta det torka upp innan nästa omgång kalvar kommer. Då, så att man inte de nya kalvarna smittas av någonting som de kalvarna som var där sist hade. Och att man ska försöka ha kalvar i samma ålder, i samma grupper också.
För man kan ju köpa kalvar på olika sätt. Man kan ju antingen köpa de här riktigt små som man inte blivit avvanda än, eller så kan man ju också köpa större avvanda kalvar. Att är det någon skillnad i egentligen hur man ska hantera dem?
Alltså man måste ge de små kalvarna mjölk. Och på det viset kanske det är mindre omställning för dem ändå, för att deras foderstat är just bara mjölk. Och då kommer den här känsliga avvändningen kommer när de redan på plats. Men då är det också viktigt att man köper kalvar som har fått ordentligt med råmjölk, så att man har det samarbetet och förtroendet för ursprungsgården, att de ser till att de får bra med råmjölk, för det är också en förutsättning för att det ska fungera bra för den kalven i fortsättningen. Medan de äldre kalvarna då, som är mjölkraskalvar då, som man köper runt avvänjning, det är också en känslig tid. Och de ska byta foder, de ska bara att de ska klara sig på fast föda istället för på mjölk är ju en stor omställning. Man måste ju den yngre kalven är ju känsligare överlag och man måste ta hand om den bättre. Och där gäller ju också det här med all in all out, att man har dem i små grupper. Helst inte mer än 8-10 djur i samma grupp, att man har stängda väggar emellan grupper och så att man minskar smittskyddet eller minskar smittrisken mellan grupper också då. Sen kan man ju köpa dikalvar och det är ju en annan historia det också. och de är ju mycket äldre så de är inte så känsliga så. Men de har ju också en stor omställning då att de ska leva utan mjölk och utan mamma. Och de ska in på stall och de ska bara förstå sig på en vattenkopp och sådana saker.
Tanken är från början. Sen kan det här variera lite beroende på att man får ju inte ett bestämt antal varje gång, utan ibland kan det komma 23 och ibland kan det komma 7 på 2 veckor. Då. Så det är lite... Så därför får man också lov att... Jag skickar ju sms till de här mjölkbönderna hela tiden, veckan innan och så att jag får dem att tala om hur mycket kalvar det är som är på gång. Så man vet hur mycket man ska ha ordning. Så blir det perioder ibland när det blir mycket kalv eller som var för ett par år sedan när det var svårt att... slakterierna inte kunde slakta som de skulle utan att det tog längre tid för att bli av med slaktdjuren, då var det ju ganska fullt överallt. Men tanken är ju här att här uppe vid de här två hyddorna så att när det kalvar på en sida då skulle det egentligen vara tomt på andra sidan. Och så att det får stå tomt emellan och så växlar man de här två sidorna hela tiden varannan vecka. Då. Mm. Sen går det lite olika, ibland blir det fullt här också och ibland kan det bli lite mindre också. Då, så att, och det är ju också just för att allt det här ska ju ut, tvättas, gödseln ska ut och så ska göras rent och sen ska det kalkas, det här alltihopa. Då. Och vi tvättar ingenting inne i huset utan vi tvättar utomhus där borta. Och det gör vi även på vintern så tvättar vi där. Det kan vara 5-10 minus ibland så vi tvättar ändå. Så att man försöker att anpassa så man kan tvätta dagar när det är plusgrader helst. Så att,
Och de går ju ute, eller det är ju tak över, men det är inga väggar och så har de sina hyddor. Hur har det funkat?
Ja, det fungerar superbra. Alltså, för Från början var de tänkt att det skulle bli en sån här vindnät på gaveln här borta också. Sen skulle det kunna vara något slags vindnät här på långsidan också, men det har vi lagt ner, för det är ingen kalvar som har rött och frisk luft, om man säger så. Utan, det, och sen att det driver in och snö kanske någon enstaka gång per vinter, liksom, det är inget bekymmer, om man säger så. Det är inte, så att, och sen använder vi mycket kalvtecken på dem också. Det är ju ett sätt också för att få dem att hålla värme. Sticker man in handen under de här så känner man ju, liksom, det är ju fullvarmt under dem. Liksom. Det är ju jätteskönt. Så att, ja, vi upplever att då tappar vi ingen tillväxt. Och, så vi ger dem de här 4-4,5 liter två gånger om dagen. Alltid, om man säger så. Både sommar och vinter. Då. Och sen är det kalvstecken på som gäller på vintern. Och sen när de här kalvarna blir större och flyttar ut i de stora hyddorna här, då tvättar vi alltid kalvtäckena i en tvättmaskin. Så att vi använder aldrig lortiga täcken och sätter på en ny kalv, om man säger så. Utan det är alltid rent tvättat. Så det är ganska mycket jobb med täcken också. Men det, de ser ut att må bra utav det.
Är det knäckebrödsblandningen där?
Ja, det här är ju den speciella kinamixen vi gör då. Så det här består av, det är halm, det är melass, det är B2, det är proteinfoder, mineraler och foderkalk. Och sen är det, istället för spannmål så är det knäckebröd här också då. Så det här är ju såna här knäckebrödsbitar som man kan äta.
Förutom att driva sitt lantbruk som växt under åren har Jan haft ett stort engagemang i branschen. Han satt i styrelsen för Sveriges nötköttsproducenter i 17 år och var ordförande i 8 år. Men bestämde sig 2020 för att kliva av posten.
Nej, jag är helt nöjd med det beslut jag tog, att jag skulle sluta, känner jag. Det, efter så många år liksom. Men det är klart, absolut, jag saknar det mycket idag, det gör jag absolut. Och jag saknar framförallt alla kontakter med medlemmar och branschen i stort, om man säger så. Och allt vi har haft gemensamt under många år. Ibland undrar man ju nästan om man kanske var med för länge egentligen, för att när man har ägnat halva livet, vuxna livet åt ett uppdrag liksom, så är det inte liksom bara att kliva av och skaka av sig det, utan det är liksom verkligen, ja, jag kan säga att jag tänker faktiskt på den här tiden varje dag egentligen, som har varit liksom, och alla sådana här saker som hände och sådana här saker, så att lite tungt kan man säga att det är, men jag är helt, det var rätt beslut, så att.
Och om vi tittar då, om vi går tillbaka till din egen produktion. Har du några särskilda målsättningar i produktionen?
Ja, att jag ska kunna leva bra på det. Nej, men jag försöker väl att ha tillväxtmål och såna här saker och följa upp hela tiden. Så att det är väl det som, ja, friska djur och bra tillväxt och bra klass och fett på dem och såna saker då. Sen är man ju lite utlämnande, man köper mycket sådana här mjölkrasdjur som det blir, så är det ju inte deras främsta egenskap kanske egentligen avlad på att de ska växa så bra som möjligt och sådana här saker, utan det är ju annat som ligger bakom dem då, så att, men man får ju göra så gott det går ändå på dem då, så att.
Ja, men hur får man tänka då? För du vill ju ändå såklart ha en så bra tillväxt som möjligt och som du säger, det är inte deras främsta egenskaper, att hur jobbar du runt det?
Ja, man får ju se till och man försöker ju fodra, det är väl det man kan göra egentligen, fodra. Jag kan ju inte vara med och välja deras djurar och sådana saker då, så att sen har väl även i SMP-rollen så har vi väl lobbat mycket för att man skulle använda mera köttraskorsningar då. Jag tror Danmark har kommit betydligt längre än vad Sverige har gjort i andel som man betäcker med köttras helt enkelt på kor som man inte vill avlöra på det, så att. Sen är det ju inte bara tillväxten heller egentligen, för att vi har ju lite speciell foderstat och djuren här också. De äter ju ensilage då, från egna vallar då. Sen äter de ju allt spillbröd som blir på Leksandsbröd. Och det blir ju liksom istället för spannmål kan man säga. Och sen äter de drav från Kopparbergs bryggeri då. Det är det som blir över när man tillverkar öl då. Och sen vår, sommar, höst så äter de ganska mycket potatis. Råpotatis. De större djuren, inte de minsta, för de blir så slösa i magen av det. Så jag köper, det enda proteinfoder jag köper förutom de här sakerna, det är lite sånt här av lantmännen och vanligt proteinfoder för till de här småkalvarna egentligen. Annars äter de här. Så jag brukar säga att äter man, köper man kött av oss, då kan man äta bara kött, för hela kostcykeln ingår redan.
Hur följer du upp din produktion då? Har du några särskilda nyckeltal som är viktiga, eller hur gör du?
Ja, jag är väl en en Excel-nörd om man säger så. Så att, för det är väl, under alla åren hållit på så har det ju liksom, när man började på 90-talet så fanns det ju ingenting om köttproduktion och tjurar och sådana saker, utan man gjorde allting i Excel helt enkelt och så här och följer upp och sådana saker. Så att jag håller ju inte på, ja, vi väger ju mycket vid småkalvarna där också, men de stora djuren väger vi inte, för det tycker jag blir så stor apparat och det blir ofta så bråkigt och ja, de tjurar är speciella sådär. Mm. Men i och med att man slaktar varje månad hela tiden året runt så har man ju ganska god koll på det när man följer upp slaktresultaten hela tiden då. Så man märker ju om det börjar gå åt fel håll eller och så vidare också, så att man har liksom koll. Så men annars är det Excel som gäller.
Men är det Excel som gäller, och vad är det du liksom listar upp i dina Excel-listor då?
Ja, men det är väl tillväxt och alla sådana här saker som man... Det är väl det viktigaste egentligen det. Och slaktålder och sådana här saker. Och hur mycket man behandlar och sådana saker. Sen hoppas jag väl, under alla år som jag nästan varit med i SMP, och så har vi ju, jag vet inte hur många otroliga möten vi har haft om det här med ett program för uppföljning av... ja, ungefär som man har på mjölken och de har till grisarna och sådana saker också. Det är väl först nu det börjar hända lite grann med till exempel Växasmingård som vi har nu också. Att jag hoppas väl att det ska komma in mera saker där angående köttproduktion. För det är ju fortfarande, så märker man när man använder det, att det är ju väldigt mjölktungt om man säger så. Och det är ju ett mjölkprogram från början också. Så att, men att man där ska kunna få in information utan att behöva knappa in jämnt så mycket som man får ju annars. Man ska sitta och göra allting i Excel då.
Vad är viktigt egentligen att följa upp i sin ungnötsproduktion? Produktionsrådgivare på Växa, Jannica Kraft, säger så här.
Ja, här är ju slaktdatan väldigt viktig. Och det man skulle titta först på kanske är just tillväxten. Alltså den här slakttillväxt som kommer in på slaktdatan. För tillväxten säger ju någonting. I den för låg så har man ju någonstans under produktionen misslyckats. Och är den bra så säger den också att produktionen kanske är tillräckligt bra. Lägsta nivån är okej. Sen tycker jag såklart att man ska följa upp alla slaktdatan. Men just tillväxten är kanske den som säger någonting mest om helheten på produktionen. Sen en annan sak som den största kostnaden i ungnötsproduktionen är ju fodret. Så att hålla koll på foderåtgång och foderkostnad är ju superviktigt. Och sen tycker jag också då att arbetsåtgången eller arbetseffektiviteten är viktig, för att man har liksom inte råd att lägga onödig tid på de djuren, utan men däremot ska man lägga rätt tid på dem. Så att följa upp de nyckeltalen. Lägger vi till då liksom ungnötsproduktionen då, så pratade vi ju då tillväxt, foderutgång och arbetsåtgång. Men och har man då stutar eller kvigor när man har också en betesperiod att ta hänsyn till, så tycker jag att lägg till gärna några nyckeltal kring det. Alltså mät, väg djuren före och efter bete. Vad växer de på bete kontra hur mycket växer de på stall sen? Alltså, lyckas man få tillräckligt fart på dem igen efter betet, eller tappar man för mycket fart under betesperioden så att man sköter betarna bra?
Ja, hur länge tror du att du själv kommer fortsätta driva ditt lantbruk?
Ja, jag vet inte. Jag har väl tänkt i alla fall hålla på 10 år till, minst. Vi får se. Jag köpte en skördetröska av en lantbrukare i höstas. Han var över 80, han, och då hade han bestämt att han skulle sluta. Men så länge ska jag inte hålla på, det har jag inte tänkt. Men nu ska jag hålla på några år till, absolut. Och sen har jag väl en son som förhoppningsvis kanske vill ta över sen. Men för han skulle vilja också att det ska bli bättre villkor än vad vi har haft egentligen. Så... För som det har varit så vill jag knappt att han ska ta över egentligen, som det är så slitet som det var egentligen. Jag vill nog inte att han ska behöva jobba så mycket som en annan har gjort. Så att jag tror, ska vi få in en ny generation här, så då måste det bli lite, ja, då måste det vara lite andra villkor som gäller och andra möjligheter helt enkelt.
Men utifrån din erfarenhet då, till den här nya generationens förhoppningsvis lantbrukare, har du några bra tips att dela med dig av som man, ja, men för att bli en framgångsrik nötköttsföretagare?
Nej, men jag tror att det är väl som sagt, vi pratar med småkalvarna, det här att man ska ha koll på, man måste ha koll på sin produktion helt enkelt, och så här. Och sen likadant att man inte ska kanske växa för fort heller och sådana saker. Det är lätt att man tänker att man, ju mer man bygger ju bättre blir det, men det är inte alls säkert liksom, utan man ska vara bra på det man har innan man liksom går vidare. Jag tror det är jättefarligt om man, jag tycker, tittar jag mig kring här bara i områden som man känner till lite mera, så ser man ett antal sådana här yngre som har börjat och som har slutat efter 5 år sedan, om de har knappt hållit på i 5 år. Då kan man ju fundera ibland på liksom att man en annan har hållit på i 25 år, om det är liksom emishet eller dumhet. Men det gäller ju verkligen att man ska tro på det man gör och jobba långsiktigt. Liksom. Det är inga snabba pengar. Jag vet inte, de här som slutar efter några år när de har börjat, liksom, det är vad det beror på egentligen. Men...
Att ha ett gott smittskydd, det är alltid viktigt. Jan säger så här om hur de jobbar med smittskydd på gården.
Ja, vi försöker ju också se till att hålla isär dem när de kommer från besättningar, att de hamnar, ja, samma besättning hamnar i samma boxar, man säger så, att det börjar med då. Det är ju en viktig sak då. Så att, och sen, är ju hela tiden, alltså, man måste ju vara på tå hela tiden, för är det någon som inte dricker upp, det tycker vi är fördelen med de här hinkarna som man utfordrar med, att man märker ju direkt om det är någon som inte är på hugget, om man säger så. Och att han inte får i sig det han ska ha. Liksom. Så då är det ju framme till momenten på en gång och kolla liksom vad feber inte. Så det gäller ju att komma på dem så fort det bara går. Och kommer man på dem så fort som möjligt bara, så då räcker det många gånger bara med att man ger dem typ Loxikom eller Metacam då, som är febernedsättande och så. Så fortsätter de äta och sen blir det ingenting mer. Så att då slipper man behandla med antibiotika då. Så att, och sen är det ju, ja, det är renligheten och det är att diska hinkarna och med foder och allting. Alltså det gäller ju hela tiden att ha koll på. Vi har ju tavlor ute på varje sån här box där vi fyller i hur mycket de äter, så vi vet hur mycket de äter till exempel. Utav det här Kina-mixen som vi blandar också då till dem då. Så ja, det är ju bara koll. Vi har en stor tavla också där vi har varenda kalv uppskriven. Där framgår liksom om de har varit med vikter och om de är behandlade eller var de är behandlade mot sådana saker som vi kan följa också hela tiden. Så min fru Erika håller ju på med kalvarna hela tiden. Hon har ju ett annat jobb på deltid också. Då, men sen har vi en kille som heter David då, som är superduktig på det här också med kalvarna. Så det gäller ju att ha omge sig med folk som är duktiga och som... För det hjälper liksom inte att gå hem en dag och tänka att det är bra till nästa dag, utan är det något bekymmer då måste man på det på en gång.
Veterinär hos Växa, Lova Göransdotter igen.
Vill man lära sig mer om smittskydd så finns ju smittsäkrad besättning som Växa är en del av organisationen som upprätthåller. Och smittsäkrad besättning, det är egentligen utvecklingen på det gamla salmonella-programmet som kanske flera har talat om. Och huvudsyftet är ju då att skydda gården från salmonella, som är en bakterieinfektion då, som också smittar människor, som Sverige anses fritt ifrån. Och för att vi ska få fortsätta och kräva salmonellafrihet från saker som kommer till Sverige så måste vi visa att vi också bekämpar salmonella i Sverige, och därför har vi det här smittsäkrad besättning. Och smittsäkrad besättning är då lite bredare, det fokuserar mer på allmänt smittskydd på gården, både från utsidan in till gården och också inom besättningen. Är det när man ansluter sig så får man också en snabb kurs i smittskydd då. Och beroende på hur ambitiöst man vill göra det här så får man också besök av en veterinär. Och då pratar man ju väldigt så här, om ens egen gård och vad man kan göra på gårdsnivå för att få ett bättre smittskydd. Steg ett, ansluter man sig till det här programmet, och det gör man på Växas min sida. Och där finns också den här webbaserade smittskyddskursen. Och så svarar man på några instuderingsfrågor så att man vet att man har fattat. Och sen fyller man i en egen inventering av vilka risker man tar och får in smittor i sin besättning. Och då är det uppdelat i djurkontakter, personkontakter, gödselhantering och några fler saker. Och så får man gröna, gula eller röda gubbar beroende på hur stor risk man tar i sin besättning då. Det kommer också en del regler då som man ska uppfylla. Som till exempel att om man ska bygga någonting som kräver förprövning så ska man tillsammans med en veterinär göra ett smittskyddssamråd och fundera över smittskyddstänket i det bygget som man ska bygga innan den faktiskt står där, så att man kan, kan planera på ett bra sätt. Moroten med att vara med i smittsäkrad besättning då är att om man skulle drabbas och bli sparrad för salmonella så har man chans att få högre ersättning från Jordbruksverket för de kostnaderna som uppstår. Och i vanliga fall är det 50%, men när man är på steg 1 så kommer man upp på 60% ersättning. Och sen finns det ett steg 2, och då kan man få upp till 70% ersättning. Och då gör man samma saker som på steg 1, men då tillkommer det också att man får besök av en veterinär. Och då finns det ett protokoll som man går igenom. Man tittar på hur en karta över gården och hur man kör och vad man har för flöden på gården, om gödsel och fodervägar korsar. Hur mycket kontakter man har med andra besättningar, om man har något mer djurslag. Och så går man in i besättningen då och tittar på det externa och interna smittskyddet. Man tar på sig besökskläderna och utvärderar hur de fungerar och hur man kommer in i besättningen, om man kan ta sig in utan att få med sig smittor in, och hur man då kan ta sig ut och smittsanera sig och bli ren på vägen ut igen. Och diskuterar hur man skulle kunna göra det bättre. Och man tittar mycket på foderhygien och att man har tvättat stallet årligen och hur väl stallet utformat för att man ska kunna tvätta det då. Och så finns det ett tredje steg, och där får man inte högre ersättning, utan det kanske främst för lite större gårdar, men det, då gör man en fördjupningskurs på gården med sin veterinär tillsammans med alla anställda om hur man ska tänka runt smittskydd och hur smittskyddet fungerar till exempel i olika djurkategorier eller så.
Har du en berömda disk?
Ja, exakt. Ja. Det var som mest en gång, så då hade vi 82 stycken som vi gör.
Oj!
Bra att nyttja mjölktaxen och köra ut vatten också. Då slipper man bära allt också.
Såklart.
När de kommer hit så då försöker vi... Vi börjar på, beroende på vikt på dem, så börjar vi kanske på 2,5 liter, 3 liter eller, och så vidare. Och sen ökar vi på efter några dagar. Så att vi ligger på 4 eller 4,5 liter 2 gånger om dagen som mest då. När de väger, när vi upplever dem att de här 7 boxarna att de väger minst 80 kilo. Det minsta väger 80 kilo, den boxen. Då tar vi ut den i kalvtaxen och kör hit och väger den på en våg. Och så när han uppfyller då minst 80 kilo, då minskar vi från ner till 3,5 liter mjölk. Det är till 3 liter mjölk, fel. Till 3 liter mjölk minskar vi till. Och sen efter en vecka då väger vi igen den minsta, den boxen, och då väger den till exempel minst 85. Då minskar vi till 1,5 liter. Och sen när veckan efter när de väger minst 90, då avvänjer vi av dem helt då. Snittvikten när vi avvänjer den är ungefär 97 kilo. Och sen en sak som vi trodde skulle vara väldigt svårt, det var väl att om man vänjer av 7 stycken sen nu då, så är det en kanske eller två en box som inte håller måttet riktigt. Och då kör vi inte liksom en vecka till med att alla får mjölk då, utan då får de, den är enstaka eller två eller vad kan vara, då får de fortsätta liksom på mjölk en vecka till, bara dem. Och då tänkte vi att det kommer ju bli jättebekymmer, för då kommer ju alla andra att trängas och vilja mjölk också. Men alltså det är kanske första dagen eller andra dagen, sen bryr de sig inte, de kommer inte ens fram, de ligger kvar, och de här som då får mjölk, de kommer fram. Så kan jag säga att ifrån det att de har vänts av tills de flyttar härifrån, så går det ofta 5-6 veckor. Och när vi har vägt då ligger de oftast på en tillväxt på 1,2 kilo, 1,3 kilo om dagen. Och det är väldigt bra månaden efter avvägning. Många säger ju att de nästan inte växer ingenting ibland den perioden.
Jag tänker, vi har ju pratat ganska mycket om småkalvarna, men det här är ju en ganska liten del av liksom hela djur... Eller ja. Hela besättningen. Kan vi titta lite på de större?
Ja, absolut. Man kan väl säga så här att det är ju en liten avdelning. Eller ja, det är ju 100 djur här ungefär, lite drygt. Då, och de andra är 400 ungefär. Då, så att, men tittar man på tidsmässigt så tar de här 100 djuren mer tid än vad de andra 400 gör. Så på så sätt så är det en stor avdelning. Och det här är min frusdjur. 4 rödkullor med tjur. väldigt pratsam tjur som alltid ska låta en massa illa. Så jag vet inte om vi ska börja med Semin istället. Han är så himla råkig.
Det är väl trevligt?
Ja, jo då, absolut.
Hej.
Vad tyst du var nu då? Du brukar ju låta jättemycket.
Ja, kan du inte... Frust får vi i alla fall.
Ja. Och här står det också med torrören för samma system som där. De tippar in med skopan och sen gödslar ut här framme.
Okej.
Får de sprida kring det, så att... De håller sig väldigt rena och fina på det viset, även om torven är lite tråkig. Det ser inte så faktiskt så
Nej.
Rent ut, men
det är väldigt. Rent.
Djuren håller sig väldigt fina och tar det. Mm. Och sen kalvarna som kommer nerifrån kalvstallet, och de går, kommer in här, de då. Så de här kalvarna som är till höger, de ska flytta in i den första lagen jag byggde här då. Slut på 90-talet, de flyttar in där och flyttar runt i den, och sen kommer de och flyttar ut den här största lagen sen då, när de är, ja, 9 månader kanske, ut dit då. Mjölklagstjurarna, de är ungefär 15-16 månader slaktar de, och då väger de ungefär 300 kilo. Så sen korsningarna blir lite större de då, men de ligger de 295-300 kilo ungefär i vikt och slaktvikt, så att, och det går lite. Jag försöker slakta lika mycket hela tiden. Skicka 30 stycken i månaden hela tiden. Så att, och normalt sett så kommer ju flöret med kalvar in ungefär likadant också. Sen kan det variera lite över år ibland så här. Så att det kan bli väldigt mycket en period, och så kan det bli lite mindre en period. Men ja, i regel så är det ungefär samma mängder som kommer hela tiden. Så att. Så, utrustad med en koborste. Den är jättebra faktiskt. Jag har köpt en till nu också. Årets julklapp till tjurarna. Det är en till koborste. Så...
Jag tänker, du har ju inte djur, de är ju inte hos dig så länge, eller man ska säga. Jag tänker, man har mjölkkor till exempel, de är ju djur man kan ha liksom under många, många år. Men som köttproducent, så här, hinner man fästa sig vid djuren och kanske skaffa sig en favorit? Eller liksom, hur känner du?
Jo, men det finns ju alltid sådana speciella djur som man... Och det kan man ju känna sen när man skickar dem till slakt, att det är liksom... Att man ångrar sig nästan att man har varit lite fäst vid dem, så att... Så att jag hade ett tvillingpar en gång faktiskt som hette Bill och Bull. De brukar inte få namn, men de där fick namn. De hette Bill och Bull. De där. Och de var ju rätt... Det var rätt fantastiskt egentligen. För att de var i samma box hela vägen. Överallt var de i samma box. Och när jag skickade dem till slakt så då skiljer det ett halvt kilo slaktvikt på dem. Så, och det var de här jag pratade om förut som vägde 32 kilo när de kom. De tvillingarna. Och de blev jättefina. Och, så att, och sen, ja, så det brukar vara några stycken som man visar det väldigt kärde med. Så att... För jag klappar ganska mycket på tjurarna så här. Jag tycker att en del säger att man inte ska göra det för att de ska liksom bli, ja, de ska vara lite respekt för, men de kan ha respekt i alla fall också. Utan, det är roligt när djuren är sociala, tycker jag.
Så här, samtidigt som att köttpriserna ligger ganska bra nu, så är ju liksom alla andra insatsvaror nästan jättehöga, och vi har ju liksom jättehöga bränslepriser, elpriser, foder, gödsel, allting sånt där. Att hur har det här påverkat dig?
Jo, men det påverkar jag absolut. Jag såg ju bara den diesel jag gör av mig, så har det ju ökat 100 000 ungefär det här året. Så att, och sen har man foder och man har, ja, allting, om man säger så. Så att, det är ju en verklighet som är tuff. Det är ju tråkigt när man tycker att man äntligen börjar få betalt för djuren. Så då... Då skenar liksom insatskostnaderna också. Så att, men jag vet inte. Man får ju lov att hantera det på olika sätt. Och jag ska väl försöka bli lite duktigare på olika saker. Så att man... jag tror att en nyckel framöver är att man försöker vara ganska självförsörjande på insats. Alltså sånt som man kan göra. Liksom. Man anpassar sin produktion. Hellre att man kanske minskar ner lite på djurantalet för att inte behöva kanske köpa så mycket gödning eller insatsgrejer som gör att det blir dyrt. Liksom. Vi är ju en bransch som inte har några stora vinster egentligen. Ganska låg marginal egentligen. Och då hantera prishöjningar på 100% av den saken, det är ju helt omöjligt. Alltså då kommer vi inte ha något lantbruk kvar till slut. Det kommer ju inte att fungera. Så att, jag menar, det här är ju som torkan, fast värre ändå nästan det egentligen. För torkan visste man skulle ta slut i alla fall. Men det här tar säkert inte slut, utan vi kommer att hamna i en sån här prisrally, om man säger så. Det tror jag kommer att bli varje år på någonting.
Och vad tänker du då om framtiden för, liksom dina, för dig själv och dina liksom, kollegor?
Ja, den är ju tuff naturligtvis. Sen ska vi alla ha mat och kött är ju ett väldigt högkvalitativt livsmedel. Men tittar man liksom härifrån i Dalarna och norrut liksom, så vi kan ju inte odla en massa åkerbönor och annat och proteinfoder och sådana här saker. Utan här har vi ju mycket betesmarker och sådana här saker som gör att vi kan odla. Att vi kan ha djur helt enkelt. Jag tycker det är fler som vill säga någonting. Ja, nej, så att, jag tror väl ändå på en framtid, men, alltså, men det ställer ju nya krav och nya tankesätt tror jag hur man ska hantera det.
Och det var faktiskt allt från Co-podden för den här gången. Nästa gång, då får du följa med till Skåne och träffa familjen Persson från Nedanbäcks gårdsprodukter. En av gårdarna som vann årets nötköttsföretagare 2021. Håll utkik på kopodden.se och där poddar finns.